Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har börjat räcka.
Så där, nu spelar jag också in. Jag sitter vid poolkanten faktiskt för att jag hittar ingenstans och var riktigt.
Gud vad jobbigt, Patrik.
Ja, jag vet, jag vet. Så jag ber om ursäkt om det är lite liv i bakgrunden. De andra dagarna har vi varit helt ensamma, men idag är det en annan blek familj. Och där kom en bil. Vad gör du? Vad är du?
Jag hänger här på en paddelklubb i Malaga. Jag har precis bränt av en match tillsammans med Kalle Knutsson.
Ja, så att Paddel Direkt var först på bollen.
Ja, de fick nys om att jag och Kalle ska spela en tävling i Las Palmas på Gran Canaria.
Hur kommer det sig då?
Kalle ringde mig häromdagen och sa och frågade mig ganska spontant om jag var sugen på att köra en tävling. Mm. Den var inte helt hundra med sin höft och ville vila lite och försöka var tillbaka till Valladolid 100%. Ja. Och jag tänkte, varför inte? När jag ändå väl är här nere i Spanien så kan jag väl lika väl tävla lite mer.
Ja.
Så att det ska bli kul att åka ner och spela lite med Kalle Knutsson.
Det var ingen tävling som du och Johan hade tänkt spela ihop då?
Nej, jag och Johan har sagt att vi ska spela alla VPTs tillsammans. Men FIP-tävlingar och övriga tävlingar så ska vi inte spela.
Nej.
Utan vi har vårt fokus på VPT.
Okej, okay, all right. Men du, vi är ju här nere mer eller mindre tillsammans, men vi lyckades inte, för det är, många tror att vi har världens semester, men det är rätt svårt att få in ett tillfälle där vi kan sitta 2,5 timme oplanerat ihop, trots att vi är här nere ihop.
Det är väldigt svårt. Schemat är ju ganska fullspäckat.
Ja.
Jag har ju mycket att göra om dagarna och självklart vi njuter av dagarna, men vi är ju här för att jobba.
Så är det.
Jag jobbar varje dag och jag vet inte vad du gör, Patrik, men du spelar mycket paddel och har det gött.
Ja, alltså jag menar, det är den enda lediga tiden i princip på dagarna, det är när jag käkar eller spelar paddel. Annars så sitter jag med datorn konstant.
Du har med dig den flitigt överallt.
Mm.
Tid och med på beachclubsen.
Ja, så är det, så är det, så är det. Men du, om vi spolar tillbaka bandet bara några dagar, det har ju som vanligt hänt mycket. Du hinner ju alltid spela 5 tävlingar mellan varje avsnitt. Så vi spolar väl tillbaka till FIPen, va? El Stockholmo.
Det var en bra tävling.
Verkligen.
För egen del. Sveriges första FIP-tävling.
Ja.
Och jag hoppas att vi får fler sådana på svensk mark i framtiden, för att det hjälper oss och ger oss svenska spelare möjlighet att plocka World Padel Tour points.
Ja, och visst är det lite extra mycket poäng i en FIP-tävling?
FIP Gold, det finns olika FIP-tävlingar.
Ja.
Det finns FIP Gold, det är den högsta, vad kan man säga, högsta nivån.
Ja.
Tuffaste tävlingarna, där man spelar för flest poäng och störst prispengar.
Ja.
Därefter så har man FIP Star, som är snäppet under. Mm. Och det är en sådan jag ska spela på Gran Canaria nu till helgen. Och sen så har man även FIP Rise som är nivån under. Och där är det betydligt mycket mindre poäng.
Ja, okay.
Så att många av de här toppspelarna spelar ju FIP Gold. Och då snackar jag alla som är rankade från 15 och bakåt kan spela de tävlingarna.
Ja, just det.
De som är topp 15 är inte tillåtna att spela dem.
Nej.
Och det är därför vi hade ju ett gäng stjärnor i Stockholm som spelade. Mm. För att vi tävlade trots allt om 80 poäng, vilket är rätt mycket på VPT.
Mm.
Samt en bra summa pengar,
ja,
till vinnarna och finalisterna. Så därav fick vi så många stjärnor att komma till Stockholm. För att spela denna gold-tävlingen, mm, hade det varit en FIP Star så hade vi inte haft lika många bra spelare med i tävlingen. Och hade vi haft en FIP Rise så hade det varit en betydligt mycket sämre tävling.
Ja, jo, men precis. Och du kanske inte hade fått spela med Javi Garrido i så fall.
Nej, precis. Då hade jag nog inte spelat kanske överhuvudtaget för att förbereda mig ordentligt till Marbella.
Nej, exakt.
Jag kände ju nu att det är ju en FIP Gold, där finns poäng att hämta, mm, vilket jag behöver. Och nu såg jag också möjligheten och fick möjligheten att spela tillsammans med Javi Garrido. Så att det var ju ett ypperligt läge för mig att delta och försöka prestera.
Mäktigt ju. Men var det lite gummi att känna att du behövde leverera vid sidan?
Nej, inte mer gummi än vad det är vanligt.
Nej.
Alltså du har alltid nerver. Tävlingsnerverna ska ju finnas där. För att finns de inte där så brukar man faktiskt underleverera, tycker jag.
Ja.
Men självklart kände jag att jag ville ju bevisa för honom och alla andra att jag tillhör spelarna som spelar på den nivån. De som går till kvartsfinal, semifinal på FIP Gold-tävlingarna och de som är rankade topp 50 i världen.
Mm.
Så att jag kände liksom att jag ville bevisa för mig själv och för alla andra att jag har den spelnivån inom mig någonstans,
mm,
och visa upp det för det svenska folket på hemmaplan.
Men jag tyckte du visade en otroligt fin högsta nivå givetvis, och det vet vi alla till. Vi ska väl gå tillbaka lite grann till resultatet och hur det gick och sådär. Men hur var det på, jag är lite nyfiken på dina intryck från Ultimate Padel. Hur var arrangemanget?
Det var bra, det var proffsigt tycker jag.
Mm.
Vi spelarna fick ju boende precis bredvid anläggningen på Ten Hotel.
Yeah.
Vi fick träningsbanor för att värma upp och träna på. Vi hade tillgång till ett bra gym. Så att det kändes som en riktig proffstävling. Så att, jag tycker att arrangören ska ju ha mycket...
Inget skott.
Vad säger man? Inget skott.
Inget skott.
Nej,
eller precis. Allt med paddeln.
Nej. Nej, okay. Precis. Jag har bara gott att säga om arrangörerna.
Ja, okej. Okay. Ja, men då var det inte lika kul. Då går vi vidare.
Välorganiserad tävling. Nej, precis. De är en väldigt välorganiserad tävling och gav oss de bästa förutsättningarna för att kunna tävla på riktigt.
Ja.
Men förhoppningsvis så kan man ju lägga fler FIP-tävlingar när de inte krockar med stora VPT-tävlingar. För då kan man få ett ännu bättre startfält där vi fyller hela huvudtävlingen och kvalet.
Ja.
Så förhoppningsvis kan man försöka hitta en lucka nästa gång där det inte spelas en VPT samma vecka.
Mm.
Det var väl lite det som där skon klämde denna gången. Det var ju att många av VPT-spelarna som ligger kanske mellan, vad ska man säga, 60-180 inte kunde komma för att de var i Marbella och förberedde sig för VPT:n där, eftersom detta var årets första master samt årets första utomhustävling måste man nämna. Och det är ju ganska stor skillnad att spela utomhus och inomhus. Det var anledningen till att många stannade kvar i Spanien och förberedde sig för just Marbella.
Jag fattar. Bara inflik. Det är väldigt journalistsvar nu.
Tycker du det?
Ja, som fan. Men... Men du gick ju jävligt bra för dig i FIP:en, och vi behöver inte gå igenom matcherna i detalj, men det gick ju väldigt bra för dig, och det blev ju en match mot Yangas och Ivan Ramirez där, jag menar, det är klart du och Garrido låg väl inte, ni hade väl inte 10 gånger pengarna, men det kändes ju inte som att ni var favoriter i den matchen, eller vad skulle du säga?
Nej, det tycker jag definitivt inte att vi var.
Nej.
Kollar man på rankingen så var ju Ivan och Yanguas bättre rankade än både mig och Garrido.
Mm.
Jag tror Yanguas ligger i sig 42, Garrido 38 och Ivan 31.
Mm.
Och jag ligger ju 155 just nu, så yeah, på papper så skulle de ju slå oss.
Yeah.
En annan sak som jag visste skulle vara väldigt tufft, det var ju att jag skulle ju få 80% av bollarna.
Jo, men precis.
det var mig de skulle spela på. Så att jag hade ju en ganska tuff och stor uppgift framför mig, visste jag inför matchen. Så att jag låg faktiskt och visualiserade matchen typ ett dygn innan, eller två dygn innan, hur det skulle se ut. Jag har ju tränat och spelat mycket mot Jaguars och visste vad han skulle göra, och han känner till mina svagheter. Så jag var ju väl fokuserad på att mina svagheter skulle bli mina starka sidor just denna matchen.
Vad skulle du säga är dina svagheter då?
Nej, men jag visste att Jaguars skulle droppa mycket och lobba. Mm. Han skulle få mig att springa mycket på djupled.
Ja.
Han vet att jag är stark framme vid nätet, så han var tvungen att rycka i tempo så att han inte ger mig, så att han inte låter mig spela i mitt tempo. Ganska högt tempo, fort, snabbt hela tiden. Utan han ville rycka i mig hela tiden så att jag kände mig otrygg.
Ja.
Och det skulle han göra med långa, snabba lobbar, höga, långsamma lobbar, samtidigt som han droppar och spelar hårt. Så att han skulle variera spelet väldigt mycket, och så fort han spelade en bra lobb skulle han fram på nät och strypa mig och ta min bandeja eller vibora på volley, för att inte ge mig tid att komma fram på nät ordentligt för nästa boll. Och sen när jag skulle försvara så skulle de ju nöta mig ner i mitt hörn. Dels få mig att förflytta mig, men hela tiden sätta press på mig.
Ja. Och vad var din och Garrido, vad hade ni lagt upp för gameplay mot Jaguars och Ivan då?
Vi sa att när jag spelar mot Jaguars så ska jag, när vi har nätet att attackera, så ska jag orka och våga spela mot Jaguars. Och prio ett var ju att täcka hans Chiquita som han slår väldigt bra mot Galler.
Mm.
Den korta krossen från bakplan.
Ja.
Att den måste jag stänga. Speciellt när Jaguars spelar forehand och även backhand efter glas. Så när Jaguars spelar forehand och backhand efter glas så gillar han droppa mot Galler och spela med vinklar.
Mm.
Där skulle jag vara snabbt fram och ta ett steg fram, ta bollen innan studs. När han spelar backhand utan vägg så går han oftast för den hårda i mitten eller cross. Då skulle jag vara med på att den hårda snabba skulle komma, att jag spelar ut en djup ner i hörnet. Sen när han lobbar, att jag verkligen hittar den ytan, så att jag hittar ytan med min bandeja, att han inte kan blocka den. För att han tar oftast en eller två steg framåt, strax framför den servlinjen. Så att han inte skulle blocka med backen, utan jag är tvungen att spela min bandeja så att den studsar i mitten. Att jag får honom att jobba bakåt i banan och in mot mitten i banan, och variera mot att spela en bandeja som går mot galler eller sidoglas, men att jag når väggen. Det var taktiken när vi attackerar egentligen, och sen vänta på rätt läge, för Garrido är ju en häst.
Ja, en jävla häst.
Att tanken var att jag skulle jobba med Jaguars i krossen, vänta på rätt läge där vi pressar ner bollen mot Ivan, och sen skulle ju vi hitta läget där Garrido skulle in och döda bollen.
Ja.
Hans starkaste sida är ju egentligen smashen. Han har ju bra touch och försvarar fint, men hans bästa slag är ju smashen. Ja, han har en jävla tryck i smashen, så att det var det slaget vi försökte hitta under hela matchen egentligen. Att vi spelade till oss ett läge för Garrido att smälla sönder bollen.
Ja. Men hur kommer det sig ändå att ni valde att du skulle försöka spela mycket cross ändå, även alltså, för att vinna duellen mot Jaguars? Jag tänker att ofta när man vill få in backhandspelaren så vill man kanske som forehandspelare försöka kriga lite mer rakt, så att du kan klossa nät och Garrido kan få läget att smasha.
Men just rakt har jag ju Ivan Ramirez, och självklart spelar jag bollen rakt när det väl var läge.
Ja.
Med min backhandvolley till exempel, när jag kände att jag kunde sätta tryck med min volley, med min backhandvolley rakt mot Ivan. Mm. Det är klart jag gjorde det, men problemet är att kan jag inte trycka bollen så går Ivan alltid fram på nät. Och då hamnar man i en volley-volley-duell. Mm. Och där är han extremt bra. Där är han ju bättre än mig och Garrido.
Okay.
Så där skulle vi inte vinna många bolldueller.
Okay.
Självklart hamnar vi i det läget några gånger under matchen. Och i början av matchen så vann vi de duellerna.
Ja.
Vilket satte en stor respekt hos Ivan, tror jag. Att shit, fan, de här gubbarna är fan bra framme på nät. Jag har inte liksom det övertaget där 100%.
Nej.
Och var det så att han var någon volleyduell, så visste han att vi lika väl hade kunnat vinna den.
Mm.
Vi gick in med pondus i banan och satte ribban väldigt högt att
this is Sparta!
Ska vi spela in bollen så är det mot Jaguars.
Ja.
Ska vi pressa och göra någonting med bollen där vi går liksom för det dödande slaget, så är det Ivan. Så att tanken var att få spelet till Jaguars tills vi har läge att sätta tryck på Ivan.
intressant, intressant. Okej, okay, jag tycker alltid det är nästan lika kul som att kolla match är det och höra taktiken bakom. Men i nej men det är det ja. Ju för att det är ju så avgörande i de här matcherna. Kände ni att taktiken funkar från början eller?
Det tycker jag. Mm. Vi började väldigt starkt och vi fick utdelning av taktiken i början ja. Och kände att Youngwatch blev lite skakig. Mm. Han gick in med ett stort självförtroende. Jag måste ju också säga att jag fick en video skickad till mig också innan matchen. Mm. Där Youngwas stod framför centerkorten på Ultimate Paddle. Och sa att hej allesammans, glöm inte att kolla på matchen klockan 12 idag. Där jag möter Simon Vasquez och Garrido. Missa inte det när jag kommer vinna. Typ så här, ganska kaxig och självsäker och han sa typ att han skulle krossa mig.
Say what?
Så jag sa bara, han det till dig?
Skön kille. Nej, han sa det i alltså en videoinspelning som jag fick skickad till mig. Mm. Som någon hade lagt ut på en story.
Okej, okej, okej.
Så att, han var ju ganska självsäker på att det här var ju en match de skulle vinna. Och du vet, han har ju slagit mig med Vindal senast med när jag spelade tillsammans med Pincho Fernandez. Ja. Så att hans confidence var ju på topp.
Och han har väl aldrig förlorat en match i Sverige heller?
Nej, det var första matchen han förlorade på svensk mark.
With his real partner. Come on!
Om du bortser från World Padel Tour-tävlingarna i Båstad.
Jo, jo.
Med hans riktiga partner dessutom.
Ja, men jag menar det.
Så att den här vinsten var ju extra god. Extra god. Extra och han tog ju fram alla de här fula korten för att vända och vrida på matchen.
Ja, men vänta lite, vänta lite. Denna veckan är vi sponsrade av Hyper och Simon har ju varit så slarvig så att han har ju glömt sin mikrofon nu när han är iväg så att jag kör denna vecka själv. Ja, bra PP! Kör själv! Kör själv! Hade han säkert sagt. Vi är ju sponsrade av Hyper och jag är i Marbella och det är World Padel Tour och det är ju så himla nice att vara på plats och se matcherna live. Jag vet att jag inte är någon stor åtsare. Som Simon hade sagt, nej du är sämst! Jag tror ju däremot att Levon Galan kommer ta hem det på här sidan även om de andra har sett starka ut och det ska bli kul att se matchen mellan Tapia Lima mot Stupacuk och Alejandro Ruiz. Jag tror att det blir en tuff match men att den kommer bli så pass tuff och vinnaren där sen kommer nog få möta Levon Galan tror jag i en final. Ja, men det låter hur pratar Simon? Han låter skånska fast stockholmska. Ja, bra PP, bra. Så att det tror jag på här sidan. På damsidan så blir det spännande eftersom att Gemma Triay och Alejandra Salazar går ihop mot Delphi Brea och Tamara Icardo som vann senast och är glödheta. Den matchen blir ju riktigt, riktigt tuff och jag tror att vinnaren där kommer vara så pass sliten. Och att sen de kommer få möta Paula José María och Ariana Sanchez i en semifinal och sen gå vidare till en final. Och jag tror att för en gångs skull så har vi ju möjligheten här nu. Virginia Riera och Patti Laguno möter ju min favorit Bea González och Lucia Sainz för att se vem som kommer kunna gå vidare. Så den är en vattendelare, men jag hejar ju alltid på Bea González och Lucia Sainz och det känns som att det är deras turnering. Så att Bea González i final mot eventuellt då Paula José María, Ariana Sanchez och där tror jag nog ändå att jag lägger mina slantar på Paula José María och Ariana Sanchez. Så att på tjejerna skulle jag lägga mitt bet på Paula José María och på här sidan LeBron Galan. Så skiter vi helt enkelt i vad Simon tycker för att han spelar ju bara fekt och han har ju inte varit så het på sistone. Så att vi tackar Hyper, vi tackar solen här i Marbella och lycka till ni som spelar. Glöm inte att spela ansvarsfullt. Besök stodlinjen.se och man måste vara 18 år för att spela. Vamos Hyper! Ditt första set. Du spelar ju helt otroligt bra och rörde dig helt sjukt bra. Ditt fotarbete var ju fenomenalt bra första set. Jag tänkte bara så här, fuck, han kommer gå in i vägen.
Ja. Efter de tre första gamen i den matchen så kände jag uff, den här matchen kommer bli riktigt jobbig. Ja. För jag fick ju som sagt 80% av bollarna i Youngwas förflytta med mycket i banan på djupledet. Och jag fick springa mycket, det fick jag, det kan jag inte ljuga om. Så att de första gamen, det var många riktigt bra dueller, många långa bollar. Och det var det som gjorde egentligen att vi kunde spela så pass bra som vi gjorde resterande av matchen. Att vi fick en så bra start i början.
Mm.
Att det fick Yanguas och Ivan känna att fan, de här gubbarna är här för att tävla. Ja. De här gubbarna är här för att vinna.
Mm.
Det här är ingen walk in the park. Nu måste vi spela vårt bästa padel för att vinna.
Ja.
Och som du nämnde, alltså jag tror att mitt första set där var min livs bästa padel i en match.
Ja.
Oftast så kan man ju ha träningar där du spelar helt magisk padel när man spelar med Galano eller Lebron på M3-kronen och man känner bara att idag var ett helt sjukt pass.
Jo,
men sen att prestera lika bra och känna samma känsla på en match, det är nästintill omöjligt.
Ja.
Alltså att spela match och träna, det är dag och natt.
Ja, men verkligen alltså.
Och därför kan jag passa på att slänga ut ett skott till alla paddelspelare där ute som går runt och säger att nej, men jag har slagit den här killen på träning, vi spelade förra veckan, bla bla bla. Alltså gubbar, herrar och damer ute i paddelvärlden. Gå inte runt och säg att ni vinner några matcher när det är träningsmatcher.
Nej.
Snacka bara om matcherna som ni spelar i en riktig tävling.
Exakt.
För det där är dag och natt.
Mm.
Och jag vet inte hur många gånger jag har fått höra det också. Jag tror Pablo nämnde det någon gång. När vi blir tillfrågade av Division 4-spelare och spelar match eller när vi spelar välgörenhetspadden med kompisar.
Mm.
Såklart vi går in och latchar, men vi går ju aldrig 100.
Nej.
Och när vi väl står där så vet vi att de andra vill bara vinna matchen. Så de spelar ju 99% på ens partner.
Ja, ja, ja.
Det räknas inte. Det räknas inte. Glöm inte det.
Ja, men jag ligger plus mot Pablo, men jag fattar vad du menar.
Jag läste ju en artikel här om dagen där Fredrik Strebel hade gått ut och sagt... Fredrik Strebel blev intervjuad och tillfrågad. Men Fredrik, jag har hört att du är väldigt bra på padden.
Ja.
Hur bra är du egentligen? Då har han sagt, örmjukt. Mm. Nej, men alltså jag spelar ju en del. Jag har ju 2-2 i matchen mot Sverige utan Simon Vasquez.
Sa han inte att han hade plusstatistik till och med?
Nej, han sa att han hade 2-2 i matchen mot Sverige utan Simon Vasquez. Det var liksom så här, ändå örmjukt. Vi är på samma nivå, vi är typ lika bra.
Strebel, du och jag är min partner. Vi ses på Peppes, vamos.
Det var rätt kul sagt. Vi är bra vänner, ja. Så att jag vet att han sa det med
glimt,
med humor. Yeah.
Men det är inte alla som gör det.
Men det är många som inte. Nej. Det är inte alla som gör det. Det är inte alla som gör det.
Nej.
Så där det är ju första skottet skjutet för denna vecka. Men det kommer fler. Men tillbaka till matchen.
Ja.
Så
vad hände i andra set då?
Jag spelade min livs bästa padel första set. Andra set fick vi en tuff start. Yanguas började dra fram de här fulkorten, vet, avbryta matchen, ta medical timeout.
Mm.
Började snacka väldigt mycket och även snacka med mig och min partner.
Mm-hmm.
Så att du vet, han började dra fram alla. Yanguas är ju känd i Spanien för att vara en riktig inte smut, alltså det är fel att säga smutsig tävlingsspelare, men han tar fram alla medel för att vinna en match.
Det är så, och när det han funkar, var yngre,
ja, det är så det funkar. Och när han var yngre så fuskade han en hel del. Nu kan jag bara säga det man har hört från spelare, men man har inte hört det från en, utan man har hört det från rätt många.
En och
men
annan.
I vilket fall, en och annan. Men nu så börjar han dra fram de här fulkorten för att få oss ur vårt momentum.
Mm.
Få mig att tappa padden jag spelade just då och även få Garrido att bli lite kall. För vi var ju stekheta första set, om jag får säga det själv.
Jo, precis.
Han bröt matchen lite, det tog lite tag mellan gamen. De började prata mellan vartenda poäng Yanguas och Ivan så ovanligt länge.
En stjärnbomfré.
Du vet, mellan bollarna. Du har ju, nej, dubbla det.
Oh.
Dubbla stjärnbomfré tiden. Så att vi snackade om länge.
Ja.
Och jag fick ju säga till domaren liksom, hallå, Mannen, brorsan, jag vet att jag inte är på din topplista för detta var ju samma domare som
ah, det var
som
så.
Jag skjuta för några veckor sedan. Ja, ja, ja.
Nej,
jag
var brorsan. Han är ju proffs alltså, om någon. Så att han,
ja, det är han.
Ja,
det är han. Så jag bara, brorsan, jag vet att jag inte är din bästa brorsa, men hallå,
hallå.
De tar väldigt lång tid på sig. Så att han gav dem en liten tillsägelse om varning. För
det är väl precis det de vill.
Mm. Och det var precis det de ville. Och sen var det en annan incident i andra set där Garrido servar på Ivan. Bollen är lång, men det var inte problemet, utan Ivan returnerar, Garrido spelar volleyn stenhårt rakt mot Yanguas. Bollen studsar innanför, den tar i väggen och träffar Yanguas. Sen
sträcker
kallar Yanguas ut den.
Ja.
Ut. Vad var ute? Serven. Vi bara, men du sa det en minut efter. Du måste säga det direkt.
Såklart.
Du kan inte låta din partner slå en retur utan att du kalar den.
Nej.
Du har tillräckligt lång tid att kala den från att bollen studsar till att vi träffar den.
Ja.
Och där ska du ju säga ut om den är ute.
Mm.
Men det gjorde han ju inte. Så där började bildas mer irritation och diskussionerna började.
Hatmatch!
Oh, I hate you.
Så att, hatmatch! Men, och detta var vi förberedda. Jag är det och sa bara, han gör detta bara för att få oss ur vårt game.
Ja.
Så att håll fokus och så kör vi på.
Mm.
Men det är svårt. Det är svårt för att få en tuff start i ett set. Och du har en motståndare som bryter matchen med att ta lång tid mellan bollarna. Han gör det här domslutet som var väldigt konstigt. Alltså vi argumenterade inte att bollen var ute, för att bollen var ute, men vi argumenterade att han väntar så pass länge innan han dömer den.
Ja, precis. Ja, men såklart. Det hade ju vem som helst gjort. Herregud. Och till och med Division 7 i Mönlycke hade de argumenterat för samma sak.
Precis. Och det här är Yanguas medveten om.
Ja, ja, ja.
Och han gör ju det för att få oss ur matchen.
No, but Simon, it was out.
Så att han är en väldigt smart spelare på det sättet. Alltså,
jag var faktiskt imponerad för Caetano kommenterade, jag vet inte om det var den matchen eller er match tidigare tror jag det var. Och då sa han, jag tyckte att för det första så var han ju en väldigt, väldigt bra kommentator för att han liksom, han berättar ju hur man tänker i exakt de situationerna som hände på matchen. Och det är ju ganska unikt, speciellt om man har kollat på pallet på Viaplay.
Yeah.
Shots fired. I alla fall så sa han att det var någon match där du och Garrido, ni drog iväg och vann första set så som ni gjorde mot Yanguas och Ivan. Ändå enkelt, även om inte det är enkelt att vinna ett set så vann ni ändå setet enkelt med de medel, med den taktiken ni hade. Och då sa han att det de gör nu är att de försöker ändra mönstret. Och det gillar jag att de gör. För man måste ändra på matchbilden. För om man inte gör det så kommer det bara fortsätta. Och sen hur man ändrar spelar ingen roll. Alltså om du ändrar taktik, om du bara testar att ta längre tid mellan gamen, om du testar att gå ut och chilla utanför buren tills domaren säger att det är dags att gå in bara för att de andra ska bli lite kalla. Det finns liksom inget rätt eller fel. Det enda man gör fel, det är om man bara fortsätter i samma bana. Och det är väl precis det som Yanguas försöker göra.
Det var precis det han försökte göra och lyckades med.
Ja.
För de vann ju andra set 6-1.
Ja, men det kändes som att när ni blev dubbelbreakade så var det lite så här, okej, nu liksom ska vi inte slösa för mycket energi här, för jag menar, du sprang ju som en häst i första set.
Det gjorde jag, och även andra set, och då kände vi att fan, nu är det tufft, nu har vi två breaks under, vi har tappat rytmen lite, vi måste börja fokusera. Men vi sa så här, vi kör på ändå för vi måste avsluta set 2.
Mata på.
Genom att spela bra.
Mm.
För kastar du bort det helt och hållet så kanske du blir kall, eller du kanske har tappat tajmingen i början av tredje set och så blir det lätt breakad och så är matchen över, för då rinner det på. Så att vi kände liksom de sista två gamen ska vi kämpa för att ha värme i kroppen och komma in stark i tredje setet.
Ja.
För det är superviktigt att börja starkt i ett avgörande set.
Såklart.
Men de spelar väldigt bra också. Yanguas, han gick för många body hits också för att få oss ur det här momentum som vi hade. Och detta var ju första set också. Jag fick en stenhård boll på min arm. Där jag blev ju tatuerad av honom. Och det gjorde han ju bara för att så fort vi hittade en bra lobb eller kom förbi dem eller hittade en lucka så rusade vi fram på nät. Och det ville han ju inte.
Nej.
Så för att sätta sin respekt i att vi inte ska komma fram och känna oss bekväma så börjar han dra bollar mot kroppen. Ivan gick för Garrido och Yanguas gick för mig och Garrido. Så att Det var ju 3-4 bollar de gick stenhårt mot kropp bara. Och det är liksom ett medel, ett sätt att
det är också
ta
oss, taktik, ja.
Att komma in i matchen och förändra matchbilden.
Mm.
Men sen så börjar vi tredje set och då börjar vi bra igen. Då sa jag Garrido att vi har en taktik nu. Det är full fokus i våra servegame. Vi ska hålla våra servegame hela vägen och förr eller senare kommer vi få chans att breaka dem. När vi får läge att breaka dem så kommer vi ta det direkt för att vi kommer gå före.
Bara tro på det liksom.
This is Sparta!
Vi trodde på det och vi hade full fokus i våra egna servegame hela vägen. Det var grym match, jag fick fortsätta springa som en galning. Mm. Och när vi ledde 4-3 så sa vi okej, nu är det 2 game kvar. Antingen breakar vi nu eller nästa. Men vi börjar starkt nu. Och efter sidbytet vid 4-3 så fick vi en bra start i det gamet. Vi fick med oss några bollar i början av gamet och vi fick ett läge att breaka dem. Och vi tog det med detsamma. Första breakbollen där.
Man får alltid en chans. Man får alltid en chans.
Jag tror det var 30-40 deras servegame. 40-30 till oss då.
Ja.
Garrido returnerar, det blir en boll. Yanguas går före och missar. Där hade vi breaket. Då visste vi, okej, nu har vi en uppgift kvar.
Ja.
Och det är att hålla serv. Vilket vi hade gjort väldigt bra under hela matchen. Förutom i andra set där vi liksom tappade matchen lite genom alla de här breaksen och det som Youngwest tog fram egentligen i matchen. För Ivan är egentligen en spelare som bara kör. Han bara tutar och kör.
Mm.
Och har fokus på att spela. Så att när det stod 5-3 så var det ett vanligt game egentligen vi spelade. Vi var uppe i 40-30 efter att vi liksom gick för våra tunga volleys, hittade Garrido smash, även min smash. Jag smashade en hel del i den matchen. Och när de väl lobbade över oss så gick vi för Bachar Yeparev tufft och hårt med pondus.
Ja.
Ja, vi vågade spela och vi spelade väldigt offensivt. Vi gick före, vi fegade inte.
Nej.
Och jag tror det stod vid 30 lika så servar jag till Yanguas backhand. Yanguas returnerar i mitten, Garrido går in med sin forehandvolley. Och han spelar en forehandvolley så tungt djupt ner att den rullar ut från glaset.
Oh.
Och jag tänkte bara, det här, nu är det hemma. Mm. Nu är vi klara. Och då visste jag att om det är någon av Yanguas och Ivan som brukar choka lite så är det alltid Ivan. Och det här visste vi om. För det här snackade vi om inför matchen. För vi satt på hotellrummet på Ten Hotel i sängen och kollade på en av deras matcher från Madrid när de var framme i kvartsfinal. Och då sa vi att om det är någon som tar något dumt beslut ibland så är det Ivan. Om det är någon som får lite gummi så är det Ivan.
Ja, men det kommer jag ihåg
så då
också.
Sa vi att när vi väl spelar och vi ska spela för att få in bollen och vänta tills deras misstag kommer så är det Ivan vi ska till.
Mm.
För det är han som säljer sig ibland.
Sold.
Sagt och gjort. Jag servar på Ivan 40-30. Spelar en volley tillbaka till Ivan. Nästa boll skickar han i glaset. Boom.
Vamos,
game set match. Ciao Yanguas. Ciao Yanguas. Adios.
Vad sa du framme på nät? Vad sa han?
Nej. Jag och Yanguas, vi är väldigt goda vänner.
Såklart. Så att, det är skillnad att vara vänner på banan.
Ja, såklart. Alltså, på banan, då är du har inga vänner på banan förutom din partner och din coach. Du står där själv och så är det bara att försöka krossa de andra. Och även om Yanguas tog fram alla de här korten, tog fram, alltså, jag köper det. Han satt i en sits där han liksom behövde förändra matchbilden och berätta, han ville vinna.
Berätta vad han sa till Garrido i ett setbyte då.
Just det. Det här var ännu sjukare. När vi vann första set så säger, jag hörde inte detta, men Javi Garrido säger det till mig sen. Efter matchen.
Mm.
Han bara, vet vad Yanguas sa till mig vid ett av sidbytena? För du vet, Yanguas pratar rätt mycket mellan sidbytena och när han går och hela tiden egentligen.
Mm.
Så hade han droppat för Javi, så att Javi hörde, oroa dig inte, din partner kommer snart börja missa allt.
Nej, det hade varit mer effektivt att säga det så att du hörde ju. För jag menar, vad ska Garrido, vad ska han säga? Han bara, oh fuck, nu kommer vi torska för snart kommer Simon börja missa. Eller du vet, förstår vad jag menar?
Men antagligen så sa han det för att han ville att jag skulle höra det. Men jag var så fokuserad i mitt att jag inte ens hörde det. Så det är det jag tror.
Vilken jävla skalp det högt, alltså. Så jävla gött att du fick den. Alltså. Så viktigt.
Ja, riktigt skönt. min livs största vinst alltså, ja, skulle jag säga. Mot absolut bästa motståndet i alla fall.
Det var så lustigt för att jag pratade med Jangas om att, för vi skulle ses lite här nere i Marbella nu, speciellt under VPT. Och direkt efter matchen liksom, då svarar han på något gammalt DM. Då svarar han typ så här, typ att jag är ledsen Patrik, men det är inte säkert att jag kommer att spela i Marbella. Jag känner mig lite krasslig i halsen. Eller så här, de här försvarsmekanismen. Massa ursäkter för, efter en förlust och sådär. Det är väldigt vanligt. Man ska inte glömma att han är ung. Och det vi ser är ju en sjukt slipad Jangas. Alltså när man pratar med lite äldre personer här nere, speciellt typ så här, alltså Gordo, Dani, den typen av, och framförallt Andreas Johansson som har kollat och följt padden länge också, han berättar även det att liksom Jangas var ju känd, så som du sa, för att vara riktigt ful på banan, alltså riktigt spansk, fuska. Mm. Alltså så han var hade de fulaste knepen liksom. Han smörde in nypon på motståndarnas ryggar liksom för att det skulle svida och klia liksom. Han var sen den bilden vi ser av honom nu i Sverige, det är ju att han har mognat och blivit smart och blivit likable, och det ska han ju ha all heder för, men
han har inte behövt ta fram de medel för att vinna på Nej. Svensk mark. Nej. Det är det som
Så kommer Simon Vasquez.
Ja.
Nej, stort grattis gubben. Jävligt kul. Jag tycker det var roligt att höra lite om matchen och tankarna bakom. Men du Simon, vi är ju sponsrade även denna vecka av reklambollen.se.
Ja, fan vad bra. Skitbra.
Och vi fick ju hem ett gäng rör av reklambollen, och vi har ju haft en liten tävling på vår Instagram där folk har kommenterat och får vinna.
Ja just det, det är ju du som styr allt det där. Fan vad bra du är.
Och vi ska givetvis låta ut några rör, så att nu när vi släpper det här så kommer vi dra tre vinnare som får lite rör, och sen kommer vi låta ut fler rör. Och om ni ska ha ett event eller jobba på ett företag eller är på en klubb eller någonting och ni vill ha tryck på era bollar, så besök för guds skull reklambollen.se där ni kan beställa premiumbollar med ert egna tryck, så att ni kan även ha olika tryck på de här tre bollarna i röret, och man behöver inte beställa hela universums bolllager för att kunna göra en beställning. Så att inför ett event, inför en tävling, inför ett företagsgig och liknande, så in och beställ bollar, lindor och motsvarande, så kommer grabbarna på reklambollen.se hjälpa er. Självklart gäller PP10 där också. Så in och berätta att ni har hittat dem från Proffset och jag, så kommer de ta väl hand om er. Och Simon på avstånd säger stort tack till reklambollen.se.
Skitbra, jättebra.
Det blev ganska hetsigt sen ni vann den och fick spela en ganska tuff match efter det.
Ja, det var ju som så att Garrido kom ju till Stockholm på måndag kväll. Och vi tränade två pass på tisdagen, match onsdag, match torsdag, match fredag.
Ja.
Men redan i tisdags så gick ett av hans rack sönder. Sen så gick nästa rack sönder på torsdagen. Och sen fredagen skulle vi möta Rico och Momo Gonzalez, vilket hade varit framme i final i den förra VPT i Santander.
Ja.
Så det var en tuff match. De är ju
en och en spelare, jag är längre.
Ja, faktiskt. En av få.
Wow.
Och det, de ligger ju ändå 9 och 11 på racet, ja, tror jag, okay, något sånt.
Alltså, okay,
och
alltså
på rankingen 17 och 19.
Ja.
Så det är ett par som är i form,
ja,
och spelat väldigt bra padel.
Samspelt.
Så vi visste att det här är en tuff match. Mm. Samtidigt som jag kände liksom, ja, det här är en grymt rolig match att spela.
Ja.
Vi fick ju flytta fram den i tiden också för att jag skulle hinna spela den.
Mm.
För jag var ju egentligen... Jag hade bokat ett flyg på fredag morgon 06.00 att flyga till Marbella, för jag trodde inte jag skulle slå Jangas och Ivan. Så att den flygbiljetten fick man ju vaska.
Ännu en flygbiljett.
Ett första. Men vi lyckades vinna den, så att med den vinsten så det var inte så jobbigt att vaska den, måste jag säga.
Men okej, men den matchen blev ju ganska platt ju, med tanke på att Garridos rack gick sönder.
Ja, det var ju det tråkiga att vi gick in med mentaliteten och tanken att vi ska vinna denna matchen. Ja. Vi torskar första set 6-3, sjukt svårt spelat mot dessa två grabbar som gör banan så himla stor. De slår alltid bollen där du minst anar. De öppnar samtliga vinklar, vilket gjorde att jag, Garrido, kände att vår bana idag är mycket större än vad den var igår och de andra dagarna. Så det var en jobbig känsla. Lille Rico, han spelar på mycket i vinklar, slag. Han öppnar upp banan fint, både rakt och kross, så att Garrido inte kan gå in och täcka mitten. Jag kan inte släppa mitten, samtidigt som man kan spela en droppboll med kort kross på mig, samtidigt som man spelar en raka mot Garrido. Så att, det är två killar som har väldigt många vapen, både framme vid nät och i försvaret. Yeah. Så att första set torskade vi 6-3. Vi spelade bra. Vi spelade väldigt bra.
Det är bra siffror också.
Men grejen var att vi var inte bättre än dem. De var bättre än oss.
Yeah.
Så att de skulle vinna det setet. Och 6-3 var vi ändå nöjda med. Sen i mitten av andra set, där det står typ 1-3 eller 1-2 och något sånt, så går ju Garridos sista rack sönder.
Denna veckan är vi sponsrade av Starvy. Nej, ska jag bara.
Nej, det är vi inte.
Starshit.
Men Starshit? Nej, men hans rack gick sönder. Och då var det inte så mycket att göra.
Nej.
Jag hade jättegärna gett honom ett av mina. Mm. Men då skulle ju Starvy se att han hade plockat upp ett Adidas. Och antagligen så hade han fått en grov, stor böter. Samt hade de säkert brytit hans kontrakt med
Starvy.
Men
man får inte göra det, va? Man så har att, avtal liksom på att man inte får synas eller spela i något officiellt sammanhang med något annat rack och sådär. Även om kvaliteten är shit och alla går sönder, så får man inte. Och de hade inga Starvy i shoppen eller väl? Shoppen.
Nej, de hade inte det.
Nej.
Och så är det ju med alla spelare som har avtal med diverse märken. Att man måste ju spela med racket och brandet som man är sponsrad.
Ja, det är samma för mig. Jag kan liksom inte springa runt med något annat än Adidas. Liksom, det blir ett jävla liv.
Nej.
Ja, du fattar.
Oh, jag fattar. Och det är samma sak för dig. Ja. Du är ju bäst sponsor av oss alla, Patrik, nu.
Ja, okej. Okay. Vi går vidare. Men det var i alla fall därför som han inte kunde plocka upp en annan spade och det fanns inga Starvy i lokalen. Men då hann du med ditt andra flyg, slapp vaska det.
Ja, så att efter den matchen, vi torskade 3-2.
Ja.
Vi gjorde allt vi kunde i den matchen. Så var det bara att ta väskorna och rusa mot flygplatsen för att hinna med flyget ner till Marbella.
Ja.
Kämpigt.
Ja. Precis, men det var rakt ner match samma dag, va?
Ja, vi spelade i kvartsfinalen i Fippen i Stockholm fredag morgon. Mm. Flög vid lunchtid, men vi var inte framme i Marbella förrän vid 8-9 på kvällen. Och jag var inte framme i Marbella i lägenheten då förrän vid midnatt. Men det var dagen efter, alltså på lördagen, vi skulle spela vår första match.
Mm.
Och vi fick faktiskt en sen match klockan 12.00, så det var tydligt.
Ja.
Då hann man ju sova ut lite.
Jo, precis. Men hur länge ska du palla det här tempot då?
I 12 år till, tänkte jag, i alla fall.
men kan du inte bara förtydliga varför du håller det här tempot? Varför du inte mer eller mindre liksom tänker att du ska köra varannan tävling så att du hinner återhämta ordentligt?
Nej, alltså grejen är att för egen del så behöver jag ju plocka så mycket poäng jag kan detta året.
Mm.
Jag har aldrig spelat en hel säsong på World Padel Tour, utan jag har alltid spelat 3, 4, 5, högst 6 tävlingar per år.
Mm.
Så att jag har inte kunnat mäta mig rankingmässigt och komma upp till den nivån där jag känner att okej, det här är den bästa rankingen jag kan nå upp till, utan nu känner jag att om jag ska satsa på padden helhjärtat och på riktigt, så är det på VPT. Jag måste ju tävla mot de bästa i världen.
Mm.
Så att nu måste jag ju liksom spela samtliga tävlingar för att jaga in så mycket poäng som jag bara kan detta året, för att nästa år är min tanke. Man måste göra 1 eller 200 år i VPT för att komma upp så att man kan ha möjlighet att börja kvala in.
Mm,
så man kan kvala in i huvudtävlingarna.
Ja.
För just nu när du spelar Pri-Previa så måste du vinna 6 matcher för att komma in i huvudtävlingen. Och vinna 6 matcher på 3 dagar just idag är väldigt tufft.
Ja.
Men låt oss säga att jag blir topp 100, då blir jag kanske sidad i Pri-Previa. Jag har en match mindre, då är det bara 5. steget därefter är att jag ska bli en Previa-spelare. Jag får bli ännu bättre ranking och komma direkt in i Previa. Och då behöver jag bara vinna 3 matcher för att komma in i huvudtävlingen.
Ja,
och sen
lättare.
Så finns det ett sist. Då är det lite lättare. Och sen så finns det ytterligare ett steg att jag blir sidad i Previa. Just och då det. Behöver jag bara vinna 2 matcher. Och det är typ som Inigo Sarategi till exempel. Han är ju sidad i Previa. Det innebär att han behöver vinna 2 matcher för att kvala in till huvudtävlingen.
Ja.
Och det är där jag vill vara om 2 år kanske.
Ja.
Ja. Så att jag måste ju slita för att jaga in poäng och därefter behålla och förbättra poängen de kommande åren.
Mm. Ja, men du gör det ett par 100 år, det är väl därför. För det är några som ändå kanske undrar varför man liksom väljer att utsätta sig för att liksom spela Fippen i Stockholm. Sen dagen efter spela en tävling i Marbella och sen kanske inte känna att man kan ge 100 på någon för att man hela tiden är lite sliten. Liksom.
Det är ju svårt. Och för min del så det är klart det är sliten, men man har ju förberett sig väl inför denna säsongen. Både med fys och rehab och prehab under säsongen. Men det svåra i detta fallet var att jag spelade inomhus i Stockholm och kom ner till Marbella och fick spela utomhus.
Ja.
Och det var där jag tappade lite confidence i spelet när det väl gällde, tyckte jag, i den sista matchen när vi spelade match om att komma in i Previa.
Men bara lite snabbt, det gick ändå ganska bra. Jag åkte ju dit och försökte ta mig in på området och det var ju nästan lättare att sno smycken från ett museum än att ta sig in på Previa-området trots att man står uppskriven på listan. Men väl inne så blev ju din match ganska försenad för att det kom ju ett regn. Och då flyttade de ju in det här till den provisoriska lagerhallen som stod. Och där ni spelade Previa, det är ju där EM ska spelas också. Precis bredvid ett köpcentrum egentligen, på ett öppet fält. Det var vad det var liksom, tillfället uppbyggt för det här. Och när det väl blev inflyttat så såg man ju hur mycket det väl regnade in i den här lokalen också. Så att man kan väl ändå någonstans förstå varför VPT inte vill streama de här tillställningarna. För det är riktiga shitholes.
Det,
kan, alltså.
Det är det. De hade kunnat göra det mycket bättre alltså, här.
Men Simon, de har ju faktiskt bara arrangerat det här 25 år. Så att det är inte konstigt att de inte har kommit längre.
Nej, precis. Det är väldigt konstigt. Och det är samma folk som reser runt och arrangerar det överallt. Så att det är inte så att det är nytt folk på varje ort där de spelar VPT, utan det är samma folk överallt. Det är samma vakter, det är samma folk som sköter all logistik.
Mm.
Men
ni fick en tuff match första. Det är gärna, första gärna. Jag tycker första matchen i Previa var ganska tuff. Men i och med att den blev inomhus så skulle jag ändå säga att det blev en liten fördel för er.
Ja, så var det. Vi fick spela inomhus, vilket var positivt. Men vi hade ju halva sidan av banan, alltså högra sidan eller vänstra sidan. Det var ju, där släppte de in ljus.
Ja.
Och det var ju soligt. Så det var ju en bana som var inomhus, studsade bra, ingen vind. Men det läckte in väldigt mycket ljus. Mm. Så att det var inte så alldeles lätt att se bollen.
Ja, det är många så gånger så tappade man bort nästan. Bollen.
Ja, det ska vara tuffa förutsättningar. Det ska inte vara enkelt. Det ska inte vara nice. Det ska inte vara bra. Utan det ska vara skit.
Ja. Det är lustigt för jag såg, du vet, jag gick runt. När jag väl kom in så var det så här. Man vägrar ju gå ut för att gå på toa eller någonting. Det var bara att hålla i sig och stanna kvar där inne. Så jag gick runt och kollade lite på de andra matcherna. För det var ju lite kompisar från M3 där nere som spelade lite matcher. Så jag gick runt och hejade lite på folk man kände. Och det är ju helt sjukt. Alltså, för Andreas och Kalle och Danne och ni snackar mycket om att det här är djungeln. Liksom, att Previa är djungeln. Och man fattar lite varför. För dels med alla de här knepen som vi snackat om innan. Men också typ så här, man såg några... Du vet, man byter ju sida först efter första gamet i ett nytt set och sen efter 2 game. Mm. Och när det, säger att det står 1-1, typ 30 lika, då är det liksom 1 eller 2 bollar kvar innan det är sidbyte. Och då såg man typ ofta hur någon så här backhandspelaren, du vet, det här precis innan någon ska serva så kanske man bara lutar sig mot glaset för att vila en sekund. Och jag stod ju precis bakom bakglaset och han typ så här lutade sin svettiga rygg mot bakglaset och när han skulle liksom ställa sig för att ta emot serven så liksom torkar han av hela sin rygg på bakglaset så supermedvetet för att det skulle bli så svettigt som möjligt. Och så spelade de två bollar till och bytte sida. Och då visste han ju att där borta är det jätteblött på det glaset liksom. Och använde det lite grann som en fördel. Alltså det, man förstår inte vilken konkurrens det är och hur viktiga de här matcherna är. Så att det, det är så mycket, det är väldigt känslosamt i de här lokalerna. Alltså det, alla medel är tillåtna i djungeln.
Så är det. Precis som du säger, de gör allt, vad som helst för att vinna. Allt som krävs. Och det är tufft. Det är tufft. Man får lära sig att tävla på ett helt annat sätt här i Spanien.
Ni vann ju de första två matcherna här relativt komfortabelt än de får vara, alltså Previa. Det finns ju inga lätta matcher, men om man tittar på lottningen på både er och på Danne och Kalle så var det ju ändå rätt schyssta matcher mot vad det faktiskt kan vara ju. Men sen fick ni ju en ganska tuff Previa-final och vi såg ju lite deras match dagen innan så att man kunde se motståndarna och det, när jag satt och kollade en halvtimme så tror jag inte de hade en unforced de ni mötte där. Sen såg jag tyvärr inte din Previa-final men det kändes inte helt hundra för det va?
Nej, men jag kom ner med känslan att jag var lite osäker i utomhusspelet. Jag kände mig inte helt comfortable att spela som sagt i solen, i värmen och i vinden. Vi måste ju säga att det är dag och natt att spela inomhus och utomhus av olika anledningar. Och här nere så är det väldigt, väldigt, väldigt varmt. Och vi spelar med Head Pro S-bollen. Vilket gjorde att, du vet, bara volleyn studsade upp mycket mer än vanligt. Smasharna, bandejan studsade upp mycket mer från vanligt från bakglas. Vilket gör att kontrollerar du inte bollen perfekt och slår den perfekt så studsar den ut så mycket från glaset och ger det försvarande laget möjlighet att kontra, att alltså spela ett kontringsslag. Och det är jobbigt att känna den känslan att du inte har den feelingen i spelet. Och jag kände själv att jag hade behövt ett hårdare racket för att nu när bollen bara stack så pass mycket som den gjorde, och vad menar jag med att sticka? Alltså, det kändes som att bollen var i racket i en hundradel istället för en sekund som i vanliga fall. För ju längre tid du har bollen i racket så känner du att du har mer kontroll. Nu var det bara som att bollen stack. Och då är det sjukt svårt att kontrollera bollen. Det var svårt att försvara ibland tills jag hade läge. Det var svårt att attackera utan att bollen studsade upp. Och det är andra förhållanden. De spelar utomhus och inomhus. För inomhus då kan du tajta till volley mycket mer och efter bakglas så studsar bollen neråt. I detta fallet är det nästan studsar tvärtom. Här studsar den nästan uppåt.
Ja.
Så att bollen studsar mycket mer i värme och solen, vinden gör ju att du blir väldigt osäker för du har inte samma timing. Lobbarna är mycket högre, spelarna spelar med vinden. Så att det var tufft. Så att jag hade ju hela tiden den här känslan att fan, jag spelar inte bra.
Ja, du sa det hela tiden också jag till mig. Jag tänker att det är ju inte, det är ingen bra känsla att hela tiden försöka förmedla till sig själv att även när ni vinner en match så efteråt du bara, men fan det känns för jävligt, alltså jag spelar inte bra, det spelar inte bra, det känns inte bra, du vet såhär.
Vi vann ju 6-3, 6-4 första matchen, andra matchen 6-3, 6-2 så det var ju väldigt på papper så vann vi ganska enkelt men jag hade ingen bra känsla i kroppen.
Nej.
Jag kände mig inte att jag hade den feelingen från Yanguas och Ivan-matchen.
Nej.
Till exempel.
Nej.
Så att, men nu har jag ju varit kvar här några dagar och det känns bättre och bättre. Ja. Men det tar tid. Det tar tid. Man hittar inte formen utomhus på en eller två dagar. Nej. Utan man behöver en, två, tre veckor faktiskt. Så att sakta men säkert så börjar jag hitta formen här utomhus också. I paradiset.
Precis, men det är såklart, det är klart att det krävs ju mer träning utomhus. Det är ju tufft och din final där blev ju lite framflyttad också så att ni spelade den mer eller mindre 12-0-0. Det är som varmast på ett öppet fält utan vind i en glasbur.
Ja, jag vet inte hur varmt det var men det kändes som att det var 45 grader i buren.
Det är lika varmt för motståndarna men det är jävligt tufft alltså.
Det är väldigt tufft och där kände jag också att där borde jag ju förberett mig lite bättre inför matchen, att jag skulle druckit lite mer vatten, jag skulle bunkrat upp med lite mer energidryck och bars och banan och där var jag lite slarvig i den matchen och det kändes i tredje set i slutet att man var väldigt, väldigt trött.
Svårt att,
men man kan ju bara lära sig av sina misstag och vi mötte två killar som är väldigt solid utomhus. De ger ingenting gratis. Gjorde ett bra spel. Backhandspelaren bjöd på rätt mycket poäng i andra set, men överlag så var de väldigt stabila. De gjorde det bra. Så att vi måste bara träna mer utomhus, blicka framåt och ladda om för Valladolid.
Ni spelar ju tre setare och i tredje set, i andra set så höjde ni väldigt mycket och sen i tredje set så hade ni ju goda chanser att både breaka och komma tillbaka.
Ja, vi var där i ett läge, jag tror det stod tre lika,
tre lika.
Och 15 lika. Och banorna är ju nylagda. Så att när jag ska returnera så servar han så att den studsar, tar i glas och rullar ut. Alltså bokstavligt talat rullar ut. Alltså bollen dog. Det var som en ballong liksom, att den bara dog. Jaha, alltså du vet, det var omöjligt att ens komma under bollen. Det är omöjligt att returnera serven. Så att där var det ju 30-15 till dem. Och sen gör han samma sak mot Johan på backhandsidan. Servar utåt, bollen studsar strax framför glas, rullar ut. Ja, och man bara, men hur är det möjligt att bollen studsar fel två gånger i en serv? Att vi inte har möjlighet att returnera in bollen. För får vi i spel om bollen så kanske vi mycket väl kan breaka.
Jo,
och det gamet ledde ju till slut till en golden point. Tre lika golden point, vi förlorar bollen. All right, gör ingenting, vi får ladda om nästa game. 3-4, vi servar. Gör två slarviga misstag i början, ligger under 0-30, kommer tillbaka till 30 lika. 40-30, 40 lika. Golden point, jag går för en smash som jag missar. Och det var så här, Johan sa liksom, det gör ingenting för att antingen så sitter den och så är det poäng, eller så missar du och så förlorar vi poänget. Men du var tvungen, du skulle gå för den. Det var rätt. Så att det är små marginaler, men det är också så här, hade jag kanske tränat en vecka mer utomhus så hade jag ju känt mer confidence och smält in den smashen.
Jo, precis.
Men det var det.
Men det är ju också i de små lägena marginaler. Tredje set ett viktigt avgörande läge, golden point, man får ett smashläge. Det är ju där man måste kunna våga gå för det också. Så är det ju.
Precis. Precis, så är det. Helt klart.
Det var lära bästa, mannen. Nej, men ni gör en fin turnering. Jag gillar ju Bergeron också. Jag fick ju chansen ändå att hänga lite. Även om inte han pratar någon fenomenal engelska så förstår man ju ändå att han är en rätt skön kille. Och jag kom ju med en bash där efter förlusten och han löser ju upp som en sol. Då behöver man inte prata samma språk för att bli kompisar.
Nej, verkligen inte. Han är jävligt god faktiskt. Bra kille. Bra kille.
Ja. All right, guys. We have another sponsor in this episode of this podcast and it's the Honest Box. Simon har ju glömt sin mikrofon så jag kör även denna själv. Och hade Simon varit med så hade han sagt Honest Box. Nej, jag vet fan. Då hade Simon sagt Honest Box. Vad är det nu igen? Och för er som känner till Honest Box så är det ju obemannade kylar eller en obemannade shoppar där man med hjälp av BankID kan låsa upp kylar, butiker, dörrar motsvarande. Och för er i paddelhallar så är det ju fantastiskt bra att kunna låsa upp en kyl. Man som kund kan plocka på sig själv, precis som på ICA. Och man låser upp det med BankID så att det är ju relativt säkert så sett. Och det sägs ju att de har väldigt lite svinn. Och eftersom att man låser upp det med BankID så går det ju alltid att koppla ett köp. Så att man kan alltid spåra eventuellt svinn. Men merförsäljningen är så mycket högre än det eventuella svinnet och det har även statistiken visat. Så att jag är väldigt för detta och Simon har ingen talande där utan det är en bra idé för att vi båda hatar de här vending machinesen som tar en kvart för att göra en transaktion och så går det bara att köpa en produkt i taget. Så de är sämst och Honestbox är bäst. Så att vi tackar Honestbox, eller hur Simon? Tack snälla Honestbox för att ni sponsrar Proffset och jag och för att ni har kommit med en så bra lösning så att man i hallen kan köpa mycket grejer. Något sånt tror jag Simon hade sagt och vi tackar Honestbox. Besök gärna honestbox.se. Honest på engelska. Honest. Honestbox. Så besök honestbox.se, kika in dem och skaffa det till hallarna så att jag kan komma och handla era grejer. Snälla. Tack snälla Honestbox. Ja, tack så mycket Honestbox. Tack. Ja, men vad kul då. Men nu är du och tränar i värmen i idag i Malaga med Sergio Berasierto, va?
Ja, stämmer. Han tillsammans med, vad hette hans partner idag?
Kommer inte ihåg. Roll,
men det är Caetanos gamla partner. Caetanos gamla partner som är väldigt duktig. Och då var det att jag och Kalle spelade ihop, för vi försöker spela ihop oss nu inför Fippen i helgen.
Ja, men vad kul.
Så att det har känts skit de senaste två dagarna för mig och Kalle. Vi har inte alls spelat bra paddel tillsammans.
Nej.
Vi har inte hittat det här... det taktiken där vi spelar för varandra. Vi spelar mycket individuellt för varsin sida. Vi får inte ihop vårt spel tillsammans. Men det blir bättre och bättre. Idag var faktiskt första gången vi kände, fan, idag spelar vi ändå bra tillsammans. Så att det var skönt.
Det blir bättre och bättre. Ni är lite också att spela på backhandsidan. Så det är klart att det tar lite tid.
Ja, såklart. Såklart, det tar sin lilla tid. Och vi tänker ju att vi kommer ju nog behöva Kalle kanske på backhandsidan i EM. Så att det är bra för honom att få in mycket spel på den sidan nu.
Ja.
För EM är ju ändå bara två veckor bort. Så att det gäller att ladda ordentligt.
Det är rätt, det är rätt. Men jag önskar dig lycka till. Och sen ses vi ju även på söndag igen när du kommer tillbaka till Marbs.
Ja. Yeah. Jag kommer tillbaka till Marbs på söndag kväll. Så då får vi hitta på något
käka
trevligt.
Något gött, va?
Käka något gött. Mm. Göra något gött.
Men jag måste försöka lösa biljetter nu till VPT-semin och finalen. Det hade varit kul att se live när man ändå är här nere. Det är ju helt sjukt om inte jag kan få lösa det. Shout out.
Ja, men det måste vi lösa.
Hook me up.
Det måste vi lösa.
Is there anyone down in Marbella who can fix tickets to me, please send me a DM on Instagram. I will make sure to answer. Thank you, porfa.
Du kan skicka DM till din goda vän LeBron.
Ah, pingvinen.
Ah, där har vi den, där har vi den.
El pingvino.
Där har vi den.
Nej, det vågar jag inte. Men det ordnar sig på säkert på något sätt.
Det gör det, herregud, det gör det. Mm. Utan tvekan. Om det är någon som löser det så är det ju du.
Ja, absolut. Annars ska jag fråga Gordo. Jag tränar ju med Gordo Diaz varje dag här.
Ja, hur går det? Hur går din träning med Gordo? Berätta.
Han är stenhård alltså. Du vet, jag är ju här med Svenska Paddelresor och bor i Estepona på en nybyggd mega fin lägenhet. De skämmer bort oss tutti balutti. Det är hur fint som helst alltså. Klubben är jättebra och Gordo Diaz är ju kung här nere. Du vet, han glider in, han behöver inte ens beställa en kaffe. Det kommer en kaffe, han bara... tar två högervarv med skeden, lägger den på läppen och sen så säger han varmos och så kör man. Men han är så jävla god. Men det är tufft alltså att träna med honom, för att dels så är det lite annan paddel han lär ut och sådär, och sen tar det ju tid att komma in i den typen av paddeltänk som han vill ha då, och den tekniken och lite sådär. Men framförallt hur pedagogisk han är när han vill lära ut, för han har ju lite språkbrist också.
Donde está la biblioteca?
What do you want, a book?
Så det han gör, det är att han berättar vad man gör för fel och visar vad man gör för fel. Mer eller mindre hela tiden. Don't do this. Man bara såhär, nej, men det är liksom lite som att säga till ett barn liksom att spill inte mjölken Frans, du vet. Tro fan att man spiller mjölken då. Så att det har varit första två dagarna var lite som din känsla, skit alltså. Men, men sakta men säkert kommer man in i det. Man kommer in i ljuset, man kommer in i värmen och man kommer in i det här att han har brutit ner en fullständigt och tycker att man är sämst. Terrible. Men nu börjar det
han
komma.
Han är uppfostrad i den gamla skolan, den gamla padden.
Ja.
Där du ska spela taktiskt rätt, ska vara bra i försvaret och sen när du väl har läge där framme ska du slå till det, men det är väldigt sällan. Det är mycket putta in bollen i rätt yta, va? Om inte jag har förstått det fel.
Men så är det med framförallt också så här, deras mentalitet i början. Om inte man själv verkligen vill lära sig, då skiter de ju i det. Så att man får verkligen visa att man är här för att lära sig någonting. Så du vet, första dagen var det typ så här, 5 minuter det här, 5 minuter det andra, 5 minuter lite bandeja, lite sådär. Sen bara, now we play a set, yes, you serve. Du vet så, han vill bara. Och så går det en halvtimme och sen är det så, una pequeño coffee, yes. Du vet, bara okej. Okay. Så att, då fick man inte så mycket ut av det, men nu har han ju förstått typ så här. Som idag sa jag till honom att, okej, idag jobbar vi fan bara volley alltså. Måste vi få till volley, för han klagade som fan på den igår liksom. Så idag körde vi ju mer eller mindre 90 minuter volley och det hände ju såklart grejer då. Jävligt jobbigt, men nu får man ju en god känsla som man vet man kan ta med sig och träna på själv i match och annat. Så att nej, det går faktiskt framåt. Det är kul att vara här trots att det inte alltid går bra. Men det kan inte bara gå bra. Det kan inte bara gå bra, mannen.
Nej, såklart inte.
Det får folk lära sig.
Du ska ju inte ha det för bra.
Nej.
Du ska ju få slita lite. Du ska få ha det lite jobbigt också.
Men vi har det nice. Du vet, Hami Golesan och den legendariska Johan Fors är ju också på plats. Så att vi får ju till en hel del bra games.
Whoop.
Och det är mycket prestige inblandat och det slängs in luncher och annat. Så jag har precis käkat en gratis lunch och blev serverad pina colada här eftersom att jag och Hami sopar banan av Fors och en gubbe till här då. Så att, nej, men det har varit en bra dag.
Fan vad gött. Fan vad gött. Vamos. Livet nice. På topp. Det är inte tråkigt att vinna med Hami för att han är ingen dålig vinnare.
Nej, men det är det. Det är så jävla gött att spela med riktiga vinnarskallar. För man kan själv kan man liksom missa en servertur och gnälla lite. Men han är ju tvärtom. Det är bara framåt nästa och bara kriga. Och liksom, han vill ju bara dra en stenhård vibra i armen och få tatuera de andra och sen skrika. Liksom. Han är ju verkligen den.
Han älskar ju det. Han älskar det.
Han älskar att vinna. Det får man ge han.
Mr. Nike.
Mr. Nike. Exakt. Nej, han är fin. Han har ju verkligen en hemmabyggd paddelteknik och han har ju liksom också precis nästan börjat spela paddel och håller jäkligt hög nivå för att inte ha någon tennis eller paddelbakgrund. Så att, men nu får det vara bra. Vi kan inte jämföra mycket luft för att du vet ju hur snabbt han lyfter. Han är som en drake i motvind.
Ja, oj, oj, oj. Detta är farligt. Det går inte.
Han är sponsrad av Prince.
Det går inte.
Så att tänk när han får tag på ett riktigt rakt, då kan han bli vass ju.
Då kan man kicka ut den.
Kommer man kunna kicka ut?
Nu går den inte ut.
Nej, det går ut när den är 35 grader plus möjligtvis. Men då har vi några skutt.
Har vi något skutt?
Jag har ett skott.
Jag har redan skjutit ett skott.
Egentligen ska man ju ta skotten direkt när de är liksom, när man är som varmast i huvudet ju. Men för nu har det hunnit lägga sig lite. Men jag la ju ut en ny vlogg för några dagar sedan, va, på YouTube. Like and subscribe please. Nej, men jag var ju på la ut en vlogg på YouTube och det var ju från det här eventet med Bela Sanjo och Theo och Shingotto. Du vet de där gubbarna som jag spelade lite med. De där gubbarna. Jag blev inbjuden till det eventet och jag vet ju typ att det kostar så här 10 lax per person att vara med och man, ja, jag är glad att jag inte betalar, så kan man ju säga. Men jag var ju väldigt hedrad och fick liksom vara med på och spela några tiebreak med de här stjärnorna. Jag blev ihopparad med en kille från Every Paddle Media Group eller vad de heter. Och han hade väl inte spelat jättemycket paddel, så det blev vad det blev. Men jag klippte ihop någonting för jag fattar ju att de vill ju ha mig där för att få exponering och det blev väl win-win. Jag fick spela med dem och det blev bra liksom. Så jag kontaktade ju Filip som hjälper mig filma och klippa lite. Så vi spelade in en god vlogg och när vi hade spelat in den och sådär, då kom det ju en ansvarig kille där från Every Media Group och frågade liksom såhär, när har du tänkt posta den här då? Du vet, och jag bara, nej men alltså, det dröjer nog kanske 3 veckor eller något sånt där. Så snabba är vi inte. Han bara, okej, men då är det lugnt liksom. För att de skulle lägga ut någon sån här skill competition. De hade haft en Red Bull-sponsrad grej där de skulle göra något trickshots, de här stjärnorna. Så att han ville inte att vi skulle spoila den här då, vem som liksom vann den då av stjärnorna. För att det är så många som bryr sig.
Not.
Men sa jag så, nej men det är lugnt. När ni tänkt lägga ut den? Han bara, nej men nästa vecka. Så om ni väntar 3 veckor eller något så är det absolut ingen fara. Jättebra. Och sagt och gjort, postar ju den här vloggen typ 3,5 veckor efter eventet har varit. Snabbt för att vara mig, nöjd med det. Får jag ett sms då från ett nummer jag inte inlagt liksom, från den här sopan då på Every Paddle Media Group. Där han skriver typ, vad fan håller du på med? Jag tyckte att jag var jättetydlig med, att inte du skulle posta den innan vi hade gått ut med vem som vann den här skill competition. Och hade sån jävla ton, du vet, i sms:et och jag blev ju så här rasande för jag tyckte typ så här att jag hade gjort superfin reklam för hela anläggningen där ute på Åby och det var liksom, Filip hade ju gått all in, filmat snyggt i slow motion och det var musik och så här. Ja men du vet, riktigt bra reklam och så får man den sms:et i den liksom auberginen rakt upp av honom.
Rakt
så,
upp.
Ja, men du vet. Så då skrev jag typ, men du sa ju att ni skulle posta nästa vecka och jag har ju postat 3 veckor senare. Jag försökte ändå vara, han bara, ja, men min kund blev seg så att vi har inte kunnat posta. Jag bara, men hur fan ska jag veta det? Så att, och då var han så sjukt otrevlig och dryg tillbaka, bara liksom att ja, men du får plocka ner det, du får se till att fixa det där, du vet, så här, som att det var mitt problem. Så att,
oh my god.
Nej, så att jag,
vilken ska, jävel.
Du vet de här stora, stora hubba-bubba-klubborna som ibland finns i godisbutikerna. Sådana som är så här 3 kilo. Yeah.
Yeah.
Jag ska skicka en sån till han, kan han få sutta på den istället. Nej, så att veckans skott går till Every Media, eller Every Paddle Media Group eller något sånt där. Ja, de får den.
Jag hör dig.
Särskilt han.
Alltså jag tycker, ja, särskilt han. Jag har snackat lite med honom också. Och du vet så här, de är ju paddel direkt också.
But wait!
Just det, skvallablaskan. Veckans kex.
Ja, precis. Veckans kex. Men då var det också så här, när de gjorde, typ, detta var 2 veckor sedan, eller 3 veckor sedan,
ja.
Så skulle de göra en artikel. Så sa jag bara, jag vill korrigera, alltså korreläsa den först och godkänna den.
Mm.
Och så vill jag säga vad som får... Ja. Så att jag skickade ju med Joel och WeSport på dem till en artikel
your
de har skrivit. Och
då your hade agent ju, and your manager.
My manager.
Yeah.
Ja, och då hade de ju gett dem en feedback på att det här ska ni ta bort, det här får ni ändra på, det här är inte okej, okay, bla bla bla.
Ja.
Och ändå sket de i det.
Såklart.
Typ, det var ju så många saker i artikeln som de ändå tog med. Och liksom så här, bara, är ni helt... Alltså...
Oh my god! Stop your fucking lie!
Tyvärr är det ju så journalistik funkar liksom. Det är ju... Det är horungar som jagar klicks liksom. Så är det.
That was legitness.
Yeah, it was.
Det är ju så.
De är helt... alltså jag fattar inte hur de kan... Att jag ska korreläsa den, men ändå så skriver de och lägger ut det exakt, precis det de vill. De är helt sjuka ju.
Mm.
Är min åsikt.
Precis.
Så att det är ett bra skott. Det är ett bra skott.
Så är det.
Så är det. Så är det.
Du ska få springa till din träning. Jag vet att du är lite sen dit. Så jag tycker att vi rundar av med lite spanska tunes. Och tackar för denna veckan. Vi får be om ursäkt om det blev lite hattigt. Men jag tycker det var kul att höra om när du var och spelade Fippen. Och att det gick så bra. Och skalpen mot Mr. Yangas som förlorade med sin ordinarie partner mot Mr. Vasquez.
Yes. Stort tack för att ni lyssnade på oss ännu en vecka och ännu en gång. Nu ska jag iväg och träna lite. Patrik ska väl ut och sola eller åka jetski eller något liknande gött. Men...
Una grande caña porfa! Una grande caña porfa!
Så nice. Men vi tackar för denna vecka. Så hörs vi nästa vecka helt
tack
enkelt.
Snälla. Simon, hör av dig när du kommer tillbaka till Marbs efter att du varit i Malaga. Och så lycka till med tävlingen med Kalle. Så hörs vi och alla ni som lyssnar. Ni är fucking bäst.
Ni är fucking bäst.
Tack
ha det gott, må bäst.
Ciao!
Ciao, ciao!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.